Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tell me, Mr. Franklin, have you ever known anyone with Alzheimer's?
No.
I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death.
Wow.
Beneath its glassy surface, a world of gliding monsters.
Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Idag dyker vi djupt ner i de blåvågiga vattnen i en gott och blandat mix av vetenskaplig nyfikenhet och skräcklig adrenalinkick. Vi ska ut med våra vetenskapsmän, försöka hitta Alzheimers och sen så blir vi upptuggade. Välkommen till ännu ett av våra älskade. Ja, välkommen Fredrik, nu är det dags igen.
Tack så mycket. Year of the Shark. Denna gång är det ju Matti från Film till fikat som har valt den här filmen åt oss. The Deep Blue Sea från 99 vill jag säga att den är.
Det stämmer.
Härliga tider.
Ska vi straffa honom eller ska vi ge honom godis?
Nej, Hoff ska straffas eftersom att han valde Sand Shark och Avalanche Shark. För det är horribla grejer. Men Deep Blue Sea, nej, ingen straff till Matti. Den här är som han själv uttrycker det, den är mysig. Ja. Och mysigt kan man inte
och
bestraffa.
Hoff är alltså Kristoffer från podden som fruktade solnedgång.
Jajamensan.
Bara för den som inte vet. Men hur är läget med dig i övrigt?
Det är väl helt okej. Lite trött och lite sliten. Har varit lite mycket på senare tid. Men utöver det så är det helt okej. Hur är du själv?
Det är bara bra. Jag har lyckats få igång min Nextory, mitt Nextory-abonnemang igen. Så jag har lyssnat på 9 böcker sedan i måndags. Alltså sen förra månaden på en vecka då. Så det har varit rejält. Det har varit mycket. Allt ifrån att jaga internetskurkar till sci-fi-äventyr. Så att jag har läst mycket böcker, det är vad jag har gjort. Ja, men i vanlig ordning tänkte jag kolla här. Har du sett något intressant sen sist?
Jo, det har jag. Jag fick en fantastisk affisch här från Claudia som har varit här och gästat flera gånger. Senaste gången i vårat The Innkeepers nej, inte Innkeepers, då var det ju Anders som var med. Nu kommer jag inte ihåg att hon var med senaste gången. Men när vi pratar om psykisk ohälsa och jävelskap, då brukar hon få vara med.
Haunting of Brian Beckett, va? Nej, det var första avsnittet hon var med.
Hon har varit med hon har varit med så många gånger, så det har vi. Nej, men jag satt ju kattvakt till hennes katter där. Och då som tack så fick jag en affisch med, som har såna här skraprutor, precis som en trisslott. Fast istället för jag hittar triss i pris att vinna här, så skrapar man fram, vad heter det, filmtitlar istället. Och det är 100 stycken allt som allt. Och då tänker jag, ja men det är ju challenge accepted. Dels för att se hur många filmer som jag redan har i min samling. Och sen hur många som jag faktiskt har sett. Om det skulle dyka upp filmer som jag inte har i min samling men ändå så har sett. Och det är lite kul då att få liksom lite morot och kanske se om lite gamla goingar. Så den har jag använt och det började starkt. med Stanley Kubricks The Shining.
Mm.
Så den tittade jag om och det var ett tag sedan jag såg den nu.
Den mordiska Jack Nicholson.
Jajamensan, och stackars Shelley Duvall där som hans fru Wendy som blir så terroriserad av han där på Overlook Hotel. Jag tycker, ja, men det är ju ett masterclass när det kommer till film. Och det finns alltid så mycket mer att se. Och jag har ju också upptäckt att det finns ju två klippningar av den. Vi har ju, vad heter det, The International Cut och sen The US Cut.
Vad är skillnaden?
Det är 25 minuter som skiljer dem åt.
Oj.
Och det är faktiskt The International Cut som är den kortare. Den som jag alltid har sett innan. Ja, för att det var den som kom till oss internationellt. Medan den amerikanska liksom, originalklippningen är nästan 25 minuter längre. Vilket jag kanske lite fördomsfullt brukar tänka att ja, men när det kommer till Amerika då ska det vara kort och koncist för att de är tjocka och dumma och förstår ingenting. Men nej, och det är väl kanske liksom mer då The Director's Cut eller något sånt där. Så det var ju kul att bara se om den för att liksom se de här nya scenerna som fanns med. Inte för att de direkt liksom tillförde något spektakulärt nytt, men det gav ju lite mer kött på benen till storyn. Så heppeli hepp.
Ja.
Och sen nästa som jag skrapade fram, det var då Motorsågsmassakern. Så då såg jag om den igen. Och den tåls alltid att ses, tycker jag.
Jag gissar att det är originalet då och inte remaken.
Nej, det var Tobe Hoopers original där från 74.
Okay.
Men det är vad jag har sett då.
Ja. Jag har faktiskt inte tittat så mycket på tv överhuvudtaget. Men som jag sa så har jag ju lyssnat på böcker. Och jag har lyssnat på tre böcker utav Marcus Sköld. Bland annat en som heter Kalldrag. Och då är det en tjej, Therese heter hon. Hon har tröttnat på sitt jobb som ekonom i Stockholm. Och hennes man, han får chansen att bli vd för orten Gränshammars stålindustri. Ett järnbruk från första början. Och de flyttar då till direktörsvillan som ligger vid foten av Lyktberget, vilket är mitt i. Och gruvan här har tydligen en väldigt mörk historia. För drygt 60 år innan boken skrivs då så sprängde en grupp gruvarbetare av sig av misstag in, och innan man hann rädda dem så hade en av gruvarbetarna slagit ihjäl alla sina kompisar.
Det är som My Bloody Valentine.
Ja, ungefär. Men den här boken är, eller de böckerna han har skrivit överhuvudtaget, de utspelar sig i lite bruksmiljöer, arbetarklass. Sen finns det en annan bok som jag också, men också lyssnade på, nu ska vi se vad den heter, Skuggfödd. Den är också lite mörk. Så man kan säga att det är en blandning utav lite folktro korsat med arbetarklass och så lite skräck då. Och för den som känner igen namnet så skrev han även Beck Anders stuga till Creepypodden. Ja, så, men det var creepy spännande i alla fall. Han har jag har läst allt han har skrivit nu. Eller läst. Och sen finns det en person som kallar sig för Alex K. Skade. Det här är en dokumentärbok. Det är en tjej som lärde sig hacka när hon var liten. Och under drygt 10 år så jagar hon pedofiler online. Ja, så, och till slut så vart ju hon, det satte sig på hennes psyke till slut. Det är alltså en självbiografisk bok. Och det satte sig på hennes psyke till slut för att, jag menar, det är ju väl, om hon då hackar sig in på deras servrar så får hon ju också se vissa saker som ingen människa vill se egentligen.
Men alltså, om jag förstår rätt, så hon hackar sig in i pedofilringars databaser där det finns någon misstänkt pedofil som fildelar sånt.
Ja.
Och sen läcker hon det till polisen sen?
Ja, hon hade satt dit en väldigt stor delare i Norge. Tydligen. Hon jagade honom under 10 års tid. Hon kunde liksom säga, hon hade hittat var han bor, hans familj, och så skickade hon in allting till polisen, hörde ingenting, började må dåligt av det. Men sen 3 år senare så kommer får hon reda på då att han hade redan 2 domar mot sig. Så att det är ju lyckat. Men den är fantastiskt spännande, den boken. Jag bara tog, den hette Jakten bara. Så jag tänkte, jag kollar på den. Så hopp, det var bara att fortsätta läsa, för jag kunde inte sluta. Så jag har inte tittat på något direkt film eller så, utan fotbolls-VM, det var lika spännande det.
Tror jag det.
Ja, jag lyckades faktiskt mitt under straffläggningen i åttondelsfinalen, då satt jag på ett dump.
Okej. Nu hörde jag att vi spelar in det här lite i förväg, så nu vet vi inte riktigt hur det ser ut när det här avsnittet kommer ut.
Nej, vi vet ju inte vilka som har vunnit VM helt, men det här var ju åttondelsfinalen för 2 veckor sedan och sånt där. Men så är det. Yes, idag så har vi då en så kallad hajfilm. Och ja, det här temat, det tål så höras igen. Och tack vare Matti då så ska vi in i den mysiga filmen Deep Blue Sea från 1999. Och innan vi spelar en trailer där så har vi en litet meddelande.
This is a spoiler warning. Alert! Spoiler alert! This is a spoiler warning. Alert! Spoiler alert!
Så här kommer trailern.
Tell me, Mr. Franklin. Have you ever known anyone with Alzheimer's?
No.
What if you could end all that suffering with a single pill? Give me till Monday morning, 48 hours. I'll give you results that'll skyrocket your stock price.
In the most advanced research facility in the world.
Wow.
Beneath its glassy surface, a world of gliding monsters.
A team of specialists is working against the clock.
Did someone order the fish?
On an experiment to benefit mankind.
Sharks never show any loss of brain activity as they age.
We're this close to the reactivation of a human brain cell.
But before they can save millions of lives...
Tell me I didn't see that. They recognize that gun.
It's impossible. Sharks do not swim backwards. They can't.
They'll have to find a way to save their own.
Just what the hell did you do to those sharks?
Did you feel something?
Jim and I use gene therapies to increase their brain mass.
What is that?
As a side effect, the sharks got smarter.
Somebody, please, tell me what that is.
För att hitta ett botemedel mot Alzheimers manipulerar en grupp vetenskapsmän 5 hajars hjärnor vid undervattenslaboratoriet Aquatica. En sidoeffekt som de helt missar är att hajarna blir allt mer intelligenta och därför också betydligt mer farliga. Den finska regissören Renny Harlin och Stellan Skarsgård i huvudrollerna bidrar till att Deep Blue Sea blir lite av en skandinavisk filmfest. Såklart. Ja, Fredrik. Det där var alltså en plott som SF Anytime delade ut. Och det är klart det blir en skandinavisk filmfest då.
Ja, jag tycker det är lite lustigt också att Stellan Skarsgård är en av huvudrollerna. Han är med typ 10 minuter, ja. Sen blir han uppäten. Jag skulle säga att det är Thomas Jane som är i huvudrollen.
Exakt. Så lita inte på allt som SF Anytime säger. Okej, okay, utöver att det är Mattis fel att den här kom igång, så undrar jag dig, Fredrik.
Jag skulle säga att det är Mattis förtjänst, inte Mattis fel.
Okej, okay, det är Mattis förtjänst. Men när kom du i kontakt med den här första gången?
Och det var faktiskt när den kom på bio där 99, eller om det var 2000. Så då såg jag den tillsammans med kompisgänget där då, när man fortfarande gick i gymnasiet back in the days. Och jag kommer ihåg att det här var en riktigt herrejösses mig till upplevelse. Och jag ska väl tycka så här att, ja men, Hajen, Steven Spielbergs Hajen, är ju liksom den solklara vinnaren på kvalitet när det kommer till hajfilmer. Men jag vet att jag kände efter att jag sett Deep Blue Sea, så kände jag, men det här är en ganska bra nummer två ändå, om man ska sätta dem på kvalitetslistan. Sen har det kommit andra filmer som har petat ner den här lite, men vi kommer komma till dem sen. Nej, men jag var väldigt underhållen av den här, så back in the days, och varje gång jag återvänt till den så har jag inte blivit besviken, utan jag snarare hittar lite nytt med den nästan varje gång som jag uppskattar med den här filmen. Så hepp. Vad var ditt möte med den här filmen?
Ja, jag var väl också någonstans där i 99, ja, då gick jag ju på högstadiet. Så det var någonstans där i högstadiet om man såg fodralet till den med Saffron Burrows på framsidan i en smått genomskinlig vattendräkt där. Det var ju något vi drogs till i alla fall. För då, omslaget var ju säljande i det här fallet. Men så vi tittar ju inte på den direkt som en hajfilm. Vi kollar mest på de snygga brudarna som var med. Och en awesome Samuel L. Jackson. Hans personlighet är ju bara grym i den här filmen. Oavsett vilket, så första gången jag kom till den, det var bara en titta på brudar tonåring. Men sen senare år så har jag ju tittat på den och funnit den väldigt underhållande för sig. Då ser man annat än bara snygga brudar liksom. Men varför, det här har ju varit med på skräckfilmscirkeln också, själva, vad fick du att välja den dit?
Ja, till studiecirkeln där valde jag den här när vi hade tema hajfilmer. Men just för att den här är ändå så en film som har kvaliteter till sig. Allt för många hajfilmer är ju tyvärr, ja men som Sand Shark eller Snow Shark som den gode Herr Hoff tvingade oss att se, eller väldigt liksom lökiga, om vi tar tidigare som typ Tintorerra eller Jättehajen, Vindsurfarnas skräck, också väldigt B med väldigt låg kvalitet som bara kapitaliserade på hajen då, som en film med mycket mer hantverk och tanke till sig. Så Deep Blue Sea är ändå så, här finns det ett hantverk. Den är något mer påkostad dessutom. Och vi har en regissör i René Harlin som liksom vid det här laget väl remitterad action regissör med liksom The Long Kiss Goodnight bland annat. Men också skräckfilm. Han gjorde ju den fjärde installationen av Nightmare on Elm Street. Och den, det är ju en popcornfilm. En flashig Hollywood popcorn äventyr romp här. En ganska dum sak egentligen. Men hantverket finns där. Det är inte en slafsig havsverk till film alla Sand Shark. Och det, vi har skådespelare som kan skådespela. Och det är helt enkelt en bra hajfilm, rätt och slett. Som inte når de mästerverkshöjder som, säg, vad heter det, Hajen gör. Men det är få filmer som gör det. Men det var därför jag valde den här. För det här är ändå sån härlig hajfilm som ändå så är påkostad och har ett hantverk till sig. Så jag tycker det här är en så mycket bättre film än Sharknado, Toxic Toilet Shark eller vad fan allt som nu finns för skit där ute. Så ja, hepp. Det var anledningen till varför jag valde Deep Blue Sea.
Okej. Men i den här så har vi ganska tydligt tre segment, det vill säga karaktärer, plats och hotet. För det finns,
jajamän,
det är bra karaktärsuppdelning, faktiskt flera typer av karaktärer.
Ja, men det finns karaktärer som får ha karaktärsdrag, exakt, dessutom.
Exakt. Det är inte bara att det är två karaktärer och resten är bokstavligt talat kanonmat. Mm-hmm. Det är så det kan vara.
Även om visserligen, vi har ju stor ensemble och de går ju åt. Men det här, det är ju kanonmat som tillåts ha en personlighet, som tillåts ha en karaktär.
Exakt.
Istället för douchekanot 1 och 2 som bara ska offas. Vilket, innan vi går in på karaktären, jag tycker den här filmen ändå så gör en liten rolig, alltså, hyllning till, för filmen börjar ju med att vi får se, alltså, de superstereotypa klassiska ungdomarna som sitter där ute på en båt någonstans och liksom, wow, killarna ska få knulla och tjejerna är liksom lite fnittriga. Och så är det ju hajen som dunsar in i båten. Tjejerna hörde, och vad var det där som lät? Och killarna är för kåta för att notera det. Så där flörtar de ju hejvilt, liksom att ja, vi har en sån här dum tonåringsfilm. Men sen tar ju det tvärslut, för hajen attackerar. Men Thomas Jane, som den manliga actionhjälte han är, stoppar ju hajen innan den kan döda dem. Och sen har vi inga tonåringar med i den här filmen. Vi får liksom en liten hyllning av Rene Harling. Ja, här har ni era korkade skräckfilmsungdomar som brukar vara med i sådana härna filmer.
Så här gör man.
Ja, och det känns också lite, för att den här kom ju ändå så med reviven utav skräckfilmerna i kölvattnet utav Scream. Och där är det ju tonårsslasher. Så det känns som att det var en liten koppling åt det hållet. För den här är ju inte en tonårsslasher, utan går ju ett helt annan riktning sen. Så hepple hepp.
Yes. Men karaktärer då? Vi har ju ett helt gäng att välja på här.
Vi har ju det.
Alla har ju någonting att tillföra om man går... Nu är jag på IMDb och tittar.
Men... Ja, vi kan väl egentligen bara ta dem i den ordningen de kommer. Eller?
I bäst betald ordningen är väl det man kan säga. Men
från Thomas Jane till Ada Turturro.
Ja.
Vi kan väl bara nämna dem vid namn först. Vi har ju först Carter Blake och spelad av...
Nej, Carter Blake, ja, han är spelad av Thomas Jane. Även känd från, vad heter det, Eureka är han med också.
Jag brukar mest alltid tänka på The Punisher. För det finns en Punisher-film som kom typ 2004 som jag tycker är riktigt, riktigt bra.
Ja, Eureka är någonstans där också.
Mm. Sen har vi Dr. Susan McAllister spelad av...
Nu ska vi se vad hon heter. Saffron Burroughs, den snygga bruden.
Ja. Och sen är det Russell Franklin spelad av...
Alla så var Samuel L. Jackson.
Ja. Och sen är det Janice Higgins spelad av
Jacqueline McKenzie.
Och sen Tom Skoggins spelad av
Michael Rappaport, och han är inte svensk.
Nej, för jag trodde, vad heter hon nu?
Alexandra Rappaport heter hon.
Alexandra, så heter hon, ja. Ja. Och sen är det ju Jim Whitlock
Stellan
spelad av
Stellan Skarsgård.
Ja. Och Preacher spelad av
LL Cool J, han är med mig i CSI Miami.
Ja, och i Halloween 20 år senare som vi har pratat om.
Precis.
Och sen sist men inte minst då, Brenda Kearns spelad av
Aida Torturo.
Ja.
Bland annat med The Blacklist och Criminal Minds, Grey's Anatomy, ja. TV-seriekändis.
Ja. Nu är väl vissa av de här med lite mer, tänkte, som karaktären Brenda, hon dör ganska tidigt in. Likaså Stellan Skarsgårds karaktär dör ju också ganska tidigt in. Men de får tillräckligt för att ändå så liksom sticka ut, tycker jag.
Man får ju en känsla för dem.
Ja. Vilken karaktär ska vi börja med då?
Ja, vem är med minst? Nej, det spelar ingen roll. Vi kan gå upp från och ner. Thomas Jane.
Vi tar vår huvudkaraktär. Det här var väl lite hans breakthrough-film, tror jag, liksom, när han slog stort här då. Och Thomas Jane, han är ju då, ja, hajskötaren. Någon form av, eller han som, the animal wrangler, eller vad man kallar det. Att det, han har ju koll på hajarna. Som jag tolkar det. Att, och en jävel på att simma i vatten.
Ja, han är väl ultimate vattenforskare, om jag förstår det rätt.
Men han är väl ingen forskare alls, utan att han är ju liksom... Vi får ju reda sen att han har ju ett rap sheet. Alltså han är ju sett att 2 år i fängelse för smuggling.
Ja, just det.
Får vi ju reda på. Alltså han har ju liksom ett shady past. Men så har han fått det här jobbet då som ett väldigt riskfyllt jobb, i och med att han är i vattnet tillsammans med de här hajarna. Men han är ju så duktig på det, så det är någonting i hans backstory som fattas lite. Jag känner liksom hur... Visst, han är en man som kanske skulle behöva det här jobbet och för att få den här chansen, i och med att han har haft en... ja, lite dåligt i karriären här innan. Men han kan ju inte bara vara random kriminell. Som han har ju någon form av hur han liksom, så orädd han är i vattnet och hur han kan simma kring de här hajarna. Han har ju någon sån signature, alltså han har ju någon move där hajen kommer upp bakom honom, och precis när den ska hugga, då gör ju han något form av krumskott så han hamnar bakom hajen och kan grabba tag i dess fena, så han liksom nästan rider på hajen. Det är ju någonting som återkommer i den här filmen. Och ja, så någon form utav hajäventyrsexpert är han.
När man läser på någon sån här wiki för just Deep Blue Sea, så anses han vara en shark wrangler, alltså hajbrottare.
Ja.
Och orsaken till att han kommer in där, det vet han inte. Han har bara smugglat.
Ja. Nej, men han byggs ju också upp. Han är ju våran actionhjälte här. Det är en ganska sympatisk actionhjälte ändå. Det är inte den här supertestosteronmannen alla Rambo som kommer in där. Men han är också en... Ja, men han är ju en actionsnubbe som hela tiden tar kommandot när allting strular.
Han är problemlösaren, han är Rick Grimes i den här filmen i stort sett.
Ja, och men också liksom lägre ner i jobbhierarkin. För han är ju inte bland professorerna som experimenterar på hajarna, utan han är ju den som hanterar hajarna.
Ja.
Men så blir han också problemlösaren när ja, allt går åt helvete sen. Och han är också den här liksom självuppoffrande. Det är han som sätter sig själv i fara för att liksom, ja, men, kunna hjälpa någon annan. Och så vidare och så vidare. Så ja, men, en riktig action-snubbe man, men ganska sympatisk ändå, tycker jag.
Man kan väl nästan klassa honom som Aquaticas typ vad heter det? Vaktmästare. Liksom han har sitt bälte och kan göra och lösa allting. Men så var det på skolan. Lampan är trasig och den går inte att tända. Nej, men vi ringer vaktmästaren. Kom han dit med tuggummi och en penna och så bara tsch, nu lyser det. Det var den tidens MacGyver-kopia. Så, men han känns som den här som löser jo, saker när det blir problem.
Ja, men det gör han verkligen. Och sen är det väl... För vi förstår ju att det finns ju en mycket större alltså personal på det här Aquatica-basen. För just nu är det helg och då har de bara vad de kallar för Skeleton Crew, alltså en bas stab då, som består av våra personer som vi kommer gå igenom här.
De håller det bara snurrande, de gör inga utsvävningar eller...
Ja, de målar väl upp att eventuellt kanske finns en liten flört till nästa karaktär, Dr. Susan där. Och hon är ju då högst i hierarkin, får man väl säga. Vad tycker du om Dr. Susan?
Ja, hon var ju en av orsakerna till att vi gick och tittade på den där. Och jag menar, hon är inte rädd för att visa hud, om man säger så, i den här filmen.
Ja, jag ska vilja erkänna att jag var inte så hormonintresserad utav henne. Då var det med Thomas Jane som gjorde något för mig back in the days.
Ja,
men för dig och kompisgänget så var det henne. Men nu, ja, nu, är lite mer, en, nu är du lite mer vuxen, eller sitter du fortfarande gubbäcklig nu mer?
Nej, så snygg är hon inte nu längre, tycker jag. Men ja, hon är den allkunnige. Hon vet... Hon kan samma sak som Carter kan. Eller vad heter han? Vaktmästaren som jag kallar honom. Hon kan ju allt han kan, fast i teoretiskt. Så om han är den fysiska som sköter hajarna och slåss mot hajar och allt vad han nu gör, så sköter hon vetenskapen bakom det.
Ja, men vad tycker du om karaktären då?
Hon är lite stel. Jag måste säga, i alla fall i början, sen när det börjar hetta till, då kan man väl säga att de mjukar upp lite och framförallt
ja,
tuffar
alltså
till
hon
sig.
Är ju orsaken till allt. Hon är ju, hennes pappa dog i Alzheimer, får vi reda på, och det var smärtsamt värre, vilket den sjukdomen gärna är för anhöriga. Och då har hon då vigit sitt liv här nu att hitta liksom lösningen på Alzheimers gåta. Och där då verkar liksom då komma ifrån ett protein som då man då kan utrynna från hajarnas... Är det någon del i hajarnas hjärna här då? Eftersom att hajarna ska ha någon fantastisk förmåga för det. Men alltså, så hon är ju en kvinna med ett mission. Och ett väldigt lovvärt sådant. Men sen är det ju det att hon, som sagt, hon är stel på det sättet, i och med att hon har ju en hemlighet. Hon har ju inte skött, hon har ju inte hållit sig inom de riktlinjer som man har sagt, utan man har ju gått utanför. Ja, man fick ju inte genmanipulera hajarna. Var ju ett av dealsen här som hon hade. Och det har de ju gjort. Det är ju det som är upprinnelsen till all skit som blir sen. Så det blir det. Hon har ju en hemlighet. Och ett tag här så blir det ju liksom att hon måste hålla det här hemligt. Och hon blir nästan lite kall och nästan lite cynisk där. för att ja, men forskningen måste räddas, damn the consequences. Så hon är ju lite av en Dr. Frankenstein-esk karaktär som har skapat ett monster och inte riktigt insett konsekvenserna av det.
Så hon har ju väldigt personligt, alltså personliga mål med det här. Det är inte den forskningen som man kan säga att en barn, nu säger jag vanlig forskare inom citationstecken, men en forskare som bara har fått anslag. Det här är ju verkligen personligt för henne. Det är ju för att få upprättelse mot hennes släkting. Och jag menar, hade du varit en situationstecken vanlig Alzheimers forskare, då hade du kanske bara varit utbildad inom neurologi eller liknande och vill utveckla ditt område.
Mm. Ja, men jag tycker att hon, för jag tycker ju det här är ett behjärtansvärt, vad heter det, sak hon gör det för. Det är liksom, och jag köper också det att hon verkligen vill hitta en lösning här. Det är inte den här onda rovkapitalisten som är ute efter att liksom hitta en jävla massa pengar på det här, även om det skulle vara en konsekvens av det, såklart. Så känns hon ändå så genuin på det sättet. Men hon har gått för långt och kanske inte riktigt sett varningssignalerna, eller så har hon det men har valt att blunda för det. Och nu under filmens lopp så kommer det ju tillbaka i hennes ansikte här och liksom smäller. Men jag har för mig liksom att det har gjorts rewrites och sådana saker. För den här karaktären mottogs väldigt negativt i testscreenings. Så liksom man har målat ner henne lite. För jag upplever att hon får inte helt och hållet det här redemption arc som hon borde få. För jag vill tycka bättre om den här karaktären, men det känns som att det fattas scener där man har klippt bort. För jag sitter aldrig direkt under filmens lopp och aktivt hejar emot henne. Hon gör dåliga val, det gör hon. Men jag upplever henne, hon är inte Burks från Aliens, som är liksom ett nattsvart hår av slämmighet. Utan hon har liksom, hon har gjort dåliga val. Och ja, det tar lite tid för henne liksom att inse vidderna av det, vad hon har ställt till med. Så, men jag förlorar aldrig sympatin för henne. Och hon, det är också en del i den här, för hon är ju verkligen med nästan till slutet av den här filmen. För hon dör ju sen. Och det var också sån här liksom, för det byggs också liksom, precis som när filmen flörtar lite precis i början, och tonårs-slasher-film, så är det också, hon bygger upp henne som en ja, men, hjälteperson, och bygger också liksom upp att ja, men Carter och Dr. Susan kommer bli ett love interest, för det är ganska vanligt med en sån här typ av film att liksom, det är vad lite förväntar, ja, men i slutet kommer de bli ihop när de har besegrat sista hajen där. Så dör hon i en scen där som var liksom, hepp, jaha, oj. Det kom jag också ihåg när jag såg den på bio, att det där chockade mig lite, att det här var jag inte förberedd på. Och då ska jag höra till att den här filmen redan hade chockat med att avliva en annan karaktär som vi kommer komma till, också på ett väldigt chockerande sätt som jag heller inte var beredd på. Så den här filmen gör det inte bara en gång utan två gånger förtjänstfullt. Ja, kära värld.
Okej, näst på tur är, nu ska vi se, här är våran Samuel L. Jackson minsann.
Jajamensan, Russell Franklin som hans karaktär heter, som då är finansören. Han är väl också, han och Dr. Susan är väl högst upp i hackordningen.
Ja, de hackar ju på varandra också.
Ja, nej men han är ju där för att överse sina intressen. Han har ju donerat en jävla massa pengar här. Han är ju ägaren av, vad heter det, Chimera Pharmaceutical. Mm. Ett läkemedelsföretag. Så han är väl den egentligen som har där av ekonomiska intressen. Och han är ju där för att ja, den här hajattacken på tonåringarna har ju hamnat i nyheterna och då vill han veta vad är det som händer här egentligen. Och han vill ju lägga ner projektet, och så har ju Dr. Susan bjudit in han för att liksom visa hur nära de är och ja, vad som går att finna, att vinna på det.
Jag undrar vad Chimera Biotech tycker om att de används i en sån här film, för det är ett riktigt företag.
Jaha, så där, så där. Men man skulle ju kunna gjort den här karaktären till en sån grisig, rovgirig kapitalist här. Men de rovgiriga kapitalisterna lyser lite med sin frånvaro. För även Samuel Jacksons karaktär är ganska likable. Och det känns som att, ja men, han är mer intresserad utav att den här medicinen faktiskt fungerar än att han liksom har dollartecken för ögonen. Och ja, och han målar sig också upp som att han har ju ett pass, att han har ju något trauma som har hänt i bakgrunden där han har varit med i en lavin, får vi reda på, där människor dog. Och det visar sig att det finns ju en hemlighet att, ja, då sa det att de här personerna dog i lavinen, men det var inte det som hände, utan de dog på grund av att gruppen inom Birders började slåss. Så två personer dog där. Och det här är en hemlighet han har burit på.
Tydligen. Stackars Russell.
Stackars Russell. Nej, men, och han blir också liksom the voice of reason. Som ifrågasätter varför håller hajarna på det här sättet. Och det är väl hans liksom naggande som börjar liksom spräcka Dr. Susans skimär här, hennes falskspel. Hon har ju ljugit och sagt att nej, men vi har inte alls genmanipulerat de här hajarna.
Absolut inte.
Men det är ju precis där de har gjort. Så, hepplehepp. Det är väl också en likable karaktär. Vad tycker du om Russell Franklin här?
Alltså, jag skulle ju gärna måla in honom som en douchig miljonär typ. I så som han beter sig i början. Det är nog gärna vad jag hade velat ha honom placerad. Att han, folk, de skulle hata honom och han bara var i vägen. Men han är ju faktiskt trevlig. Även om han är lite gnällig och tjatig så är han ju faktiskt trevlig mot sina, de andra på Aquatica. Så, men han är väl inte tillräckligt trevlig. För sen säger ju någon haj så bara glufs, så är han borta.
Jo, nej, men alltså, det här är ju också en del för hans död. Det är ju den första chockerande twisten som man inte såg komma.
Jag tycker det, alltså det tycker jag är lite synd. Han hade gärna kunnat få vara med lite mer och sen att de hade byggt upp kanske lite mera kring den där döden. För annars, den kommer ju liksom bara som en blixt från klar himmel.
Och det är det som är briljant med den, för det är det jag tycker funkar. För precis innan så har vi ju gruppen håller på att haverera där och sen kliver ju han då in och håller ett väldigt typiskt tal för att liksom ja men nu måste vi börja samarbeta här, och filmen leder in mig i en väldigt specifik stämning så att för i vanliga fall så kan man förutse en jumpscare långt innan den kommer, det blir tyst. Plötsligt får vi väldigt mycket tomrum i en bild. Det är där monstret ska dyka upp i mörkret. Men här, för det här är en variant på det. För han har redan hållit det här talet. Det här ganska upplyftande talet. Och han berättar ju hemligheten där i lavinen där. Så det blir meningsfullt också. Och då, precis när han har avslutat med den här musiken. Då klippar det. Så då kommer hajen in och hugger honom. Vilket fick mig att hoppa högt i biosalongen. Och det gjorde ju också att jag var otroligt otrygg i resten av den här filmen. För liksom, det gick han åt. Och skulle han gå åt, då är det mer kanske vanligt att han sparas till närmare slutet, för han har liksom byggts upp som en, det är han, Carter och Dr. Susan som är liksom uppbyggda som de tre huvudpersonerna som kommer vara kvar till slutet. Men så gör vi inte så, utan vi gör en, ja, men en psycho där. Vi avlivar Marion Crane i duschen halvvägs in i filmen. Vilket är liksom, det, så här gör man inte på en vanlig film. Det här är inte vad jag är van vid. Så har man kastat om i hela. Så jag tycker hans död är briljant utförd. Just för att den tar en med sån jävla överraskning. Och det är återigen varför vi hade spoilervarningen här innan för de som inte har sett Deep Blue Sea.
Ja, jag tänkte det, eller det är ju mest för att har du inte sett Deep Blue Sea så måste du ju se den, så är det ju bara. Mm-hmm.
Ja, nej, men jag gillar den här. Vi har åkt lite den här, alltså Samuel Jackson kommer ju in här med liksom sitt, ja, men han är alfahannen när han väl dyker upp, och det är lite sånt han har spelat, jag tänker, alla gånger han har gjort Nick Fury i alla Marvel-filmer där, eller alla andra liksom jävla badasses som han har spelat. Och det här är ju en variant utav en sån badass med den här alfa han energi som den här miljardären, och det funkar jättebra. Och sen avlivar han bara så, och det är liksom han dör liksom inte ens en hjältes död, utan han blir bara offad från ingenstans, ganska oceremoniellt och ganska fult och hemskt. Så det är ja, kära någon. Han hade ingen motherfucker i alla fall i den här filmen.
Nej, det hade han faktiskt inte. Nej. För ovanlighetens skull.
De sista kanske jag sagt när hajen drog ner han. Motherfuck!
Motherfucker!
Men det hade de inte börjat i, för det kommer med Snakes on a Plane några år senare där. Det är då liksom, you're gonna need these motherfucking snakes out of this motherfucking plane.
Ja.
Ja. Åh, kära någon.
Okej, okay, next ut, Janice Higgins.
Ja, och hon hänger lite ihop tycker jag med Stellan Skarsgårds karaktär. Så vi klumpar ihop de här, tänker jag. För jag tolkar som att de är ett par.
Ja.
Hon är en av forskarna i alla fall.
För ja, det är... jo, så är det. Men jag tänkte, jag tittar på bilder ifrån filmen, men jag hittar ingen... Ingen direkt, alltså de är inte så nära varandra någonstans egentligen.
Nej, det uttrycks inte alltså, så det är jättetydligt, men när han blir skadad sen så är hon enormt upprörd. Och man bygger lite upp så där som att ja, men det finns någon specifik känsla de sinsemellan, som när hajen slungar Stellan Skarsgård där på den här britsen mot fönsterrutan. Så är det ju liksom mot henne han sträcker ut handen och hon mot honom. Så jag tänker att det är någonting där de sinsemellan. Men de är ju The Brainiacs som har... det är de som har genmanipulerat hajarna. Och det är de som har arbetat på projektet. Men hon är väl en ganska härlig karaktär. Liksom verkar liksom rimlig... snäll, trevlig. Hon är egentligen den som jag kanske har minst att säga om, för det känns som att efter att Stellan Skarsgårds karaktär dör så är hon liksom hela tiden liksom...
Hon hamnar väldigt mycket i bakgrunden när Stellan har dött, för hennes dialoger känner jag bara försvinner.
Ja, det men alltså, hon blir mer också en sån här kvinna i sorg på gränsen till ett nervsammanbrott ungefär. Hon har känslorna väldigt nära på ytan där. Och hon får ju också, enligt vad jag tycker, är den groteskaste döden i hela den här filmen. Eller den som åtminstone, som jag kommer ihåg när jag såg den på bio, chockerade mig väldigt mycket. För den såg så gräsligt ut. Hon ramlar ju ner i en schakt fullt med vatten där hajen cirkulerar. Och så hugger den ju henne.
Ja,
och
delar kommer... henne i mitten i stort sett.
Ja, den kommer ju upp med henne i gapet liksom, ungefär som att med, hon har vardera ben på sidan av mungipan av den. Så det ser nästan ut som att hon sitter i munnen på den. Och det kommer jag ihåg, det såg så groteskt ut den lilla stund vi får se när den drar ner henne i djupet. Men Stellan Skarsgårds karaktär då, som är med ganska kort. Vad tycker du om han då?
Han är, alltså jag tycker han är precis som Stellan Skarsgård brukar vara. Stor och bara lite allmänt lugn.
Ja, han känns lite bufflig tycker jag. Men ja. Det första vi får se när han står och kissar i motvind. Det är liksom som, jaha okej.
Men jag tänker, alltså det jag ser honom här är att han gör en liknande roll som den han gör i Tjernobyl. Det är också lite...
Tjernobyl.
Nej, okej. Men där tänkte jag en stor, lugn kluns. Mm-hmm. Så en riktig politiker är han där, ja. Typ. så att han har en karaktär som man nästan alltid får spela. Och det är en stor, bufflig snubbe som inte är rädd för någonting. Eller som bara är lugn hela tiden.
Ja, men han ger verkligen så akademiker vibbar ifrån sig. Som att han är den smartaste mannen. Och han vet om det och är liksom inte så intresserad av att kanske förklara sig för folk som inte är på hans intellektuella nivå. Men samtidigt är han inte på någon douchig nivå heller. Men vi hinner inte lära känna honom särskilt länge heller. Men han får ju armen avbiten där i en ganska rejält, också lite lätt chockerande scen. Men Rappaport då?
Ja, alltså jag kan inte placera honom vart han har varit någonstans. Så, av någon anledning ju... så... I filmen alltså. Hans placeringar har fallit ur minnet.
Men han är ju tech-killen.
Ja.
Och jag upplever honom som lite mer som the comic relief. Han var ju sån där som av de karaktärerna som jag inte trodde skulle dö, det är ju Carter, Dr. Susan och Samuel Jacksons karaktär. Varav två av dem dör, och det var chockerande. Medans Jacqueline, Stellan Skarsgård karaktär och Rappaport, det var sådana som, ja men det här är given kanonmat, de har lite den typen av karaktär. Det är liksom besättningen på Nostromo och Aliens. Det är liksom, jag vet att de här karaktärerna kommer inte vara vid liv i filmens slut. Och han är också så, men han har ju lite mer liksom the comic relief, och det är han som hela tiden har techlösningarna som Thomas Janes karaktär där får fixa och ordna. Och så kommer han med lite komiska repliker här och där. Lite så här New Jersey dialekt på honom. Han ska vara lite wise guy. Men han är väl egentligen, ja, han är technörden som ska ha koll på det hela. Med lite snabb och rapp i käften. Men annars sticker han inte ut så pass.
Han känns som att vara den eviga singeln på det här gänget.
Ja, men han verkar också vara en happy go lucky kille.
Ja.
Vilket för mig till karaktären Brenda, innan vi tar karaktären Preacher.
Ja, Aida Torturo.
Ja, för hon är av det här gänget, så är hon den första att dö när helikoptern störtar in i hennes torn. För hon är ju kontakten till utsidan av världen. Och hon är ju också så här en happy-go-lucky tjej. Det känns som att hon och Rappaports karaktär, de skulle nog kunna ha en fling där då, för de känns ungefär likvärdiga.
Jag såg nu kände jag igen hennes namn, för hon är faktiskt med i Sopranos.
Jaha, se där.
Jag tyckte jag kände igen hennes namn. Mm-hmm. Så hon har lite kvalitet i alla fall.
Mm-hmm. Ja, men hon är...
Hon känns som en radiopratare. Fast hon inte är radiopratare.
Ja, men det är ju för att hon sitter framför en radio mest hela tiden. Ja. Där vi får se henne. Men hon har liksom en härlig, solig personlighet, det lilla vi får se av henne. Vilket gör henne väldigt positiv i mina ögon. Och då har vi sista karaktären, Preacher då, spelad av LL Cool J. Våran rappare där som har skådespelartalang. Vad tyckte du om Preacher?
Han är den coola killen. Mm-hmm. Som, ja, han är egentligen bara cool. Så han... bra presterat är inte han gör i skådespelarkvalitet så att säga. Han är coola killen som kommer med smarta one-liners. Det är typ vad jag tycker om honom.
Okej, okay, jag har något mer. För det här är ju en extremt sympatisk karaktär. Hans tro är ju väldigt fram. Ty han heter ju Preacher där då för att han citerar Bibeln väldigt mycket. Och han är också lite av ett comic relief-karaktär. Men som vi också får lära känna lite mer med att han har ju ett kraschat äktenskap i botten. Och så har han ju den här papegojan han pratar med hela tiden.
Hajjävlarna äter väl upp papegojan? Eller är det papegojan som klarar sig?
Nej, den klarar sig inte. Den blir uppäten.
Det är då jorden går under för honom.
Ja, nej men... inte ens papegojan går säker i den här filmen. Ja, men han får ju lite roliga actionscener där han blir fast i sin egen spis där. Med en haj som attackerar honom.
Ja, just det. Han är kock också, ja.
Jajamensan. Men jag tycker den här karaktären är ytterst trivsam. Och han är ju den som faktiskt överlever den här filmen också. Det är ju han och Thomas Janes karaktär som är vid liv när filmen är slut. Och det är också han som besegrar den sista hajen genom att spränga den till skit i slutet där. Jag gillar honom och jag gillar för han får en... När de är i... ska ta sig ut ur the compound där vattenfyller den här reservoaren för att trycket jämna. Då kommer jag ihåg, då håller ju han en liten kort bön där tillsammans med Dr. Susan och Carter där. Och det fastnade för mig. Det är väl kanske för att jag håller på att utbilda mig till präst själv där, men jag har alltid gillat den scenen av någon anledning. Sen tycker jag det är lite fånigt att de slutar med att skrika amen, amen om igen. Det var lite dåligt.
Men det är lite, alltså, det är lite typiskt amerikansk film att de är jättekristna, de ber en massa böner hela tiden och kan vi be en bön för mig? Det är ju typ jämnt och så skriker det, finns det han, den karaktären typ preacher som är extremt skriker amen amen hit och dit upp och ner och jag ser, det är ju inte
det gör han ju inte.
Nej, men inte han där. Inte han, men det finns i andra filmer finns såna karaktärer som är i stort sett så tror jag bara låter Gud fram för allt möjligt som händer. Men han är inte så här överdrivet religiös, men det är väldigt vanligt med böner i amerikanska filmer har jag noterat.
Okej. Okay. Ja, jag vet inte om det är så vanligt, för jag har sett många filmer där jag inte ser någon religiös närvaro. Men visst, det finns ju ett vurm för den kristna religionen i amerikanska filmer. Ja. Men ja. Nej, men jag tycker Preacher är en ytterst mänsklig karaktär och han blir också den karaktären som är utanför det här gänget i och med att han är separerad från dem när hajarna... laboratoriet där. Så hamnar ju han på en annan del utav Aquatica och får sitt egna lilla äventyr med hajen som jagar honom i korridorerna. Nej, men jag gillar det för det är också filmen verkar också hinta lite på det liksom att han säger ju det, a brother never survives a situation like this. Ja, men den mörka killen överlever inte. Men det gör han ju faktiskt. Mm. Han blir ju dock biten utav den största Gen 1-hajen där. Och så vitt jag förstod så var tanken att den här karaktären inte skulle överleva. Men han, LL Cool J, gjorde en sån sympatisk karaktär som han beslutade sig för att han fick överleva ändå. Så det har ju varit en hel del rewrites i den här filmen. Det är ett drag jag tycker om. För det är en väldigt sympatisk och lite rolig karaktär som går liksom och pratar med sig själv eller slash gud där då. Men han är ju inte så överdrivet liksom skenhelig, för det är ju en man som har onekligen mycket i sitt bagage. Han har kraschat äktenskap. Han säger ju själv att han har druckit alldeles för mycket. I något tillfälle där så flyter det ju förbi en Playboy-tidning som han måste ta sin titt i. Så liksom, nej, men han känns väldigt, det är en väldigt trivsam karaktär och jag är glad att han får vara vid liv när filmen är slut.
Ja, han är en av dem som man vill ska överleva.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, okay. Vi har en plats i form av Aquatica, en vattenbas. Vad tycker du om den?
Ja, i filmen så förklarar de det som att det är en bas från andra världskriget byggt för ubåtar. Att fixa dem, tanka dem, restaurera den. Och nu med hjälp av Russell Franklin, Samuel Jacksons karaktär, med hjälp av hans pengar som har gjort det här till en forskningsstation. Och jag gillar alltså konceptet här då, med den här undervattensbasen och hur de blir fast i den sen, för det är liksom, det får en lätt klaustrofobisk känsla för liksom att, ja, men de kan inte bara simma ut i vatten överallt, och sen är hajarna på utsidan och är farliga. Men så har jag också liksom elementet av att, ja, men du kan bli fast och drunkna här också, vilket jag, och det är också, det blir ett smart sätt att ha, istället för liksom att ha en haj ute till havs, så är det ju så att karaktärerna är fast i den här undervattensbasen och får hajarna in i basen. Det är liksom en begränsad plats där hajarna finns. Vilket lämpar sig väldigt väl. För det låter som en ganska, på papper, ett dumt koncept med en haj som simmar omkring i korridoren. Men det funkar i den här filmen.
Definitivt.
Sen tycker jag också, för det är ju ett element av science fiction i den här, men det känns inte science fiction, det känns inte som att det är framtidsprylar vi får se här, även om det liksom är påhittat för filmens skull. Men så känns den väldigt jordad, grundad på något vis och vänster.
Ja, men det, jag tycker ändå att den där basen, eller om man ska säga, det är någonting man skulle kunna förvänta sig av vad vi arbetar med idag.
Mm.
Jag säger inte på ett negativt sätt, utan jag tycker det är ett väldigt smart inrutat sätt. För sådana här baser finns säkert. Jag menar, ubåtsbaserna måste ju se ut något sånt där. rent gissningsvis säger jag nu. Jag bara killgissar. Det här det är ingenting jag vet. Så jag säger det. Ja, men att använda den typen av baser för forskning, fine. Mm. Och jag skulle gissa på att det verkligen är så i verkligheten också. Att de tar baser och gör till forskningsplatser.
Det kan jag väl tänka mig. Sen om sådana här undervattenstationer finns på riktigt, det törs jag inte uttala mig om. Men här är man väl filmskadad. Jag vet inte, liksom undervattenstation där man reparerar ubåtar. Nej, men ubåtar tar man väl i torrdocka. De också, man tankar väl inte dem under vatten.
Det beror ju på, alltså det här är, nu är vi väldigt, det är som du sa, det är väldigt mycket populärkultur vi pratar nu, och framförallt vad vi blir inte utsatta för, men vad vi konsumerar när det gäller populärkultur. Och då finns det såna här små undervattensbaser. Du kan tanka från ett fartyg med en radiostyrd slang, liksom alla James Bond-ish.
Så. Ja, men det är ju science fiction. För just det där att baser till havs, då tänker jag ju liksom på oljestationer, och de ligger ju ovan havsytan.
Det finns säkert någonting som är under också, bara att vi inte vet om det.
Ja, men jag tänker, de är inte bemannade, för det är väl det som är den stora adern i det här, liksom, ja, men går det åt helvete, ja, och liksom vattnet strömmar in, ja, då är det ju tack och godnatt.
Ja.
Och det, men jag tänker så här, jag törs inte ta gift på det här, för jag tror inte att det är, jag tror det är science fiction, men det är väldigt trovärdig science fiction, om inte annat.
Definitivt.
Men plus också att allt är så mycket praktiskt gjort, som när hajarna förstör laboratoriet genom att krossa rutan där. Och allt vatten som strömmar in, det är det som är charmen med den här filmen. Det är ju inget slafsigt CGI, utan här är ju Hollywood påkostat. Det är ju miljontals kubikliter som bara vrålar in där och spolar bort de stackars stuntmännen där. Och det gör någonting med filmupplevelsen, tycker jag. Mums, mums, mums. Det är väl sen också för att det blir ju, den är ju liksom, vi har ju en hel och ren bas i början av filmen, och i slutet så är det kaos. Den är liksom i fallfärdig när sista hajen väl är besegrad. Och det är också något som jag gillar, liksom utvecklingen på under en films lopp. Vi får liksom se vad konsekvenserna av allt vad som har hänt. Men jag skulle aldrig en dag i hela mitt liv arbeta och bo under vatten. Det skulle aldrig hända någonsin.
Aldrig någonsin. Nej.
Nej. Gud förbjuder.
Ja. Men ska vi ta och besöka vårt lilla hot?
Hajarna här.
Ja. Vad tycker du om hajarna? Hur är de? Hajarna är farliga, det har de varit i hajfilmerna hittills. Men hur tycker du om de har visualiserat hajar här?
Ja, men här har man ju gjort det väldigt, väldigt väl. I och med att i mångt och mycket har vi ju praktiska hajar. Man har ju gjort som, ja, med Bruce, med byggt hajarna.
Mm, de är väl animatroniska, de flesta?
Jajamensan, och har försökt använda animatroniska hajar så långt som det är möjligt. Sen är det vissa vidare scener, alltså större scener, då vi liksom får se hur de simmar snabbt. Då är de ju CGI-animerade. Och då brister lite illusionen. Men den är också en film med nästan 25 år på nacken, så why not? Men alltså, jag tycker de här hajarna är fantastiska. Och det är snyggt. Och återigen, det är ett sånt, vilken skillnad det blir när man har, alltså, genuina specialeffekter på plats kontra Sand Shark, där liksom vi har CGI-hajarna som inte alls ser bra ut, som inte finns på plats. Det så uppenbart skådespelar mot luft och ingenting. Här skådespelar man faktiskt mot någonting. Plus också, det är ju Meiko-hajar. Mako Sharks här. Och de har ju fått hajen Bruce Treatment, att de är stora, för monsterhajar på film ska vara stora. och jag gillar mysteriet, för det är Frankensteins monster. Alltså det här är ju, det är ju inga vanliga hajar, det är ju genmanipulerade hajar. Och jag gillar liksom det, det finns en plan, hajarna har en agenda som de håller på tänker ut. Eller och så, som vi får upptäcka vart eftersom. Och de är, ja, det är kusligt värre och effektfullt. Det är fortfarande liksom B-filmshajar, men det är de bästa utav B-filmshajar som någonsin har gjorts, tycker jag.
Ja, de har verkligen pimpat upp dem, för en Mako haj är ju som mest 4 meter lång och kan väga 570 kilo, och här de måste ju vara typ 12 meter långa och något sådär 2 ton.
Det är ju gen 1 och gen 2 heter ju hajarna. Och gen 1, det är ju den stora honan, och hon ska väl vara 14 meter tror jag de nämner.
Ja, ja, okej, okay, då är det nästan 3 gånger större än vad den ordinarie.
Jajamän, så sen är det gen 2, det är de 2 andra hajarna. Och de är fortfarande stora, men de är ju mindre så pass att de kan ta sig in i och simma i korridorerna, vilket är effektfullt.
Men de hade ju gärna fått ta hand om de här hajarna, för de är nämligen utrotningshotade dessutom. Så att även om de är ett hot i den här filmen, så kanske de kan låta dem simma ut så att det kommer till lite nya hajar. I alla fall makohajar.
Inte just de här hajarna. Nej. De här 3 ska utrotas, och tacksamt nog görs de det också i den här filmen.
Ja.
Nej, men det funkar. De här som Sand Shark, där är hajarna pajiga. De är larviga. Fungerar liksom inte liksom som ett seriöst hot. I den här filmen är de ändå så ett hot. Jag kan känna liksom oron med dem, och de används på ett smart sätt. Exempelvis som när de håller på och klättrar i den här hisschaktet som sakta håller på att fylls med vatten, och så har vi en haj som cirkulerar i det här runda vattnet som liksom sakta stiger. Det är bra hotfullt, liksom. Vi förstår, kommer det där vattnet upp, ja, då dör vi. För hajen kommer åt dig. Och likaså med den stora hajen i slutet, gen 1-hajen. Den är ju liksom, den fungerar ju som monstret. Den är liksom det här gigantiska odjuret som ja, bara är en urkraft. Och hotfull i sin storlek. Så vi får ju liksom det spektaklet också. Och det är väl henne, gen 1, som vi får mest med. Det är henne, det är hon som biter armen utav Stellan Skarsgård. Och det är hon som drar ner helikoptern. Det är hon som kastar Skarsgård på britsen där mot fönsterrutan. Det är hon som äter upp Samuel Jackson. Det är hon som är liksom the mastermind utav alltihopa, och gen 2 hennes underlings som går hennes command där. Så det finns ju liksom någon form av personlighet till de här monsterhajarna också på något vis och vänster, som att smarta, kalkylerande, onda hajar.
Ja. Jag läste på makohajarna sen, nu ska vi se vad det var, sedan 1980 så är det 9 attacker mot människor som makohajarna har gjort, varav 3 har resulterat i död, plus att de har attackerat båtar 20 gånger.
Så där.
Ja.
Så, ja, de har ju ett väldigt distinkt utseende. De har ju en väldigt spetsig nos, och så har de ju väldigt liksom utstickande tänder. Så de har ju ett monstruöst utseende redan från start.
Jag tror de säger i början att de är snabba som fasen också.
Ja, men det är det. Makohajen är väl den snabbaste av alla hajarter som finns. Och det är också, för i vanliga fall så är det ju vithajen som är mördarhajen i alla hajfilmer, för att den är störst och farligast. Men här har man ju då gjort Makohajen till The Big Bad.
Ja.
Sen har ju de ett soundtrack till sig som används. Precis som Hajen har sitt soundtrack, så har ju även Deep Blue sitt, som kommer att användas lite i olika variationer vart efter hajarna dyker upp och är hotfulla. Jag tänker vi kan lyssna lite på början av soundtracket till Deep Blue Sea. Så, där har vi det. Och just det här, för det är en variant egentligen på vad heter det, Hajens simplare här, dam 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 dam. Den tonen finns ju lite här. Så det använder de ju lite om och om igen, just framförallt när hajarna är ute och när vi inte riktigt vet om de finns där eller inte, som när LL Cool J blir jagad utav en haj där i korridorerna, eller när Dr. Susan också blir när hon ska hämta forskningsresultatet i sitt i sin vattenfyllda lägenhet eller rum där, då har vi också där när det smyger omkring. Man vet inte om hajarna finns där eller inte. Då kommer den här smygande musiken. Så där har de ju också tagit vara på. Det läskigaste är kanske inte att se hajarna, utan det är att ha hotet av att de eventuellt är där. Och Deep Blue Sea lyckas använda det ganska väl med sin, musik här.
Okej. Men ska vi ta några slutord på det här då?
Mm-hmm.
Har du några slutliga kommentarer till Deep Blue Sea?
Ja, men det här är en väldigt underhållande, alltså popcornfilm. Och det är väl egentligen liksom, det faller ju lätt in under kategori liksom dum underhållning. Men det här är dum underhållning med kvalitet. Det finns liksom hårt jävla arbete bakom den här filmen, och det finns skådespelartalang. Den är genomtänkt från början till slut, och det lyser igenom, och det är det som får den här filmen att sticka ut. Sen är det liksom inget mästerverk på långa vägar, men shit vad det här är underhållande. Det finns självklart liksom, kör man en hård syn på den här liksom nagelfarden i sin egen logik, då faller ju filmen isär totalt. Men det behövs inte med den här filmen, för jag kan köpa dess egen premiss och sen bara hur den flyter på. Jag är investerad hela filmen och jag är alltid glad efter att jag har sett den här. För det här är liksom ett härligt Hollywood äventyr skräckfilm. Så det här får lätt en 4 av 5 utav mig i betyg. Men samtidigt också det är lite vanskligt, för liksom jag gav också 4,5 till The Rituals som vi såg förra avsnittet. Men det är också en annan typ utav film. Den var mycket mer seriösare och liksom realistisk. Det är inte den här. Så Rituals bedömer jag fortfarande så jävligt bra utifrån sina kriterier. Men det här är liksom dum underhållning, så bedömer jag den som jävligt, jävligt bra ändå. Fast på sina egna premisser. Och då är det här en stark 4 av 5. Det här är riktigt trevlig underhållning.
Okej. Okay. Då så jag... Det här Deep Blue Sea var ju, är ju en liten... Det är ju ett tonårsminne kan man väl säga. Det här är något man kan gå tillbaka till. Dels när man vill se lite retro high, lite retro sci-fi action, blodigt fart. Och det här är något man kan vila ögonen på om man skulle vara trött en dag eller liksom inte ha någonting annat att titta på. Det är inte min favoritfilm, långt ifrån, men den är ändå underhållande att liksom hålla, ja, en bra första film för den som vill se modernare hajfilmer än Hajen i sig. Och sen hur man nu inte kan vilja se Hajen, det är dödsstraff på om man absolut inte tycker om det. Men jag skulle säga att Deep Blue Sea passar bra för den som inte vill se gamla filmer men vill ha sin första hajfilm med lite mera blod, eller djurfilm överhuvudtaget med lite mera blod och med väldigt hög spänning mellan karaktärerna. För det här, det är, tekniskt sett så är ju det här ett blodbad med tanke på att 6 av 8 karaktärer dör rätt så ohyggliga dödar.
Och de dör ganska grafiskt också. Ja.
Precis, det är där jag tänker på. Ja, jag sätter nog 3 av 5. Det är en mittemellanfilm för min del. Mm. Har du gjort något Bechdel-test?
Ja, det har jag gjort. Bechdel-testet är om kvinnlig representation i film. Och vi för ju tesen att skräckfilm är den som klarar Bechdel-testet bäst. Och samtidigt är den som är med rätta utskälld för att, ja, ställa kvinnor i väldigt dåligt ljus. Men som sagt, frågorna är ju 3 utav Bechdel-testet. Och då är det ju 1. Finns det 2 eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det. Vi har Dr. Susan. Och vi har Janice. Och så har vi ju Brenda. Fråga nummer 2. Möter de någonsin varandra? Ja, det gör de. Samtliga karaktärer möter varandra. Vi har exempelvis Dr. Susans födelsedagsfest. Då är samtliga med där. Fråga nummer 3. När de möter varandra, pratar de då om någonting annat än män? Och det var det här som var lurigt, för de är med i ja, men som på den här födelsedagsscenen. Men då pratar de inte med varandra, utan de pratar med andra karaktärer. Med Samuel Jacksons karaktär, eller med Carter, Thomas Janes karaktär. Vi har en scen också där Dr. Susan, när Janice möter Samuel Jacksons karaktär när han kliver ombord på Aquatica för första gången. Då är både Susan och Janice där. Men då ger liksom Dr. Susan bara Janice en order, liksom visa Dr. Samuel Jacksons karaktär runt. Så det är inte riktigt en konversation de har där. Men så kom det senare, när innan Samuel Jackson blir uppäten utav Gen 1-hajen. Då kom det en scen där de båda pratar med varandra, och då är ju Janice arg. Och anklagar ju Dr. Susan för att ha manipulerat hajarna. Och hon försöker försvara sig. Och så munhuggar de varandra där en liten stund. Innan Samuel Jackson kommer och avbryter alltihopa. Och då är det inga män med i ekvationen. Utan det är ett anklagande och ett försvarande. Och sen försöka hitta på någon lösning hur de ska ta sig ur därifrån. Så på så sätt, med den scenen, så klarar då Deep Blue Sea Bechdel-testet.
Okej. Men innan vi går vidare så ska jag säga att idag, när det här avsnittet spelas in, så har det gått över 3,5 månad sedan det började bli strejk i Hollywood. Och jag fick kontakt med en TikToker som hade skrivit en låt om det här, en kort sådan. Så jag tänkte vi skulle lyssna på en melodi av El Cordova. This is for you. The writers of our favorite shows just want a fair fee. The
actors say you cannot use our likenesses for free. The studios can listen or be brought down to their knees, 'cause the system is not fair. When the Hollywood executives own mansions in the hills, while the actors, techs, and crew on set can barely pay their bills. When writers get delinquent checks and no residuals, then the system is not fair. Is making someone rich, but when creatives at the bottom see next to none of it, the system is not fair. When artificial programming completes its learning curve, they'll make a model of your face, they'll make a bank from all your words. Shows by code without a soul's the future we deserve, unless we stop it now. Protect the engine of our call. Everybody deserves fair pay for their work.
Man kan inte göra något annat än att hålla med där. Det är härligt att höra gamla Joe Hills.
Ja.
Jag står helhjärtat med på den här strejken. För det är, för annars kan vi inte få dumma men underhållande filmer som Deep Blue Sea. Nej. I framtiden. Folk ska, som arbetar inom underhållningsbranschen, ska självklart ha sin beskärda del, ha en rättvis del utav kakan. Herre min ge.
Exakt.
Jag följer ju Jamie Lee Curtis på Instagram, och hon är ju en förkämpe för det här, och det känns gott.
Ja. Skräckfilmscykeln is with you. Det är som man säger, ja. Men om du som lyssnare då vill skriva på våran petition eller vill se någon annan hajfilm eller har någonting att säga om Samuel L. Jackson exempelvis, så här kan ni göra för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, det är dags för en franchise.
Ja, nu är det dags att avhandla en utav de stora franchiserna, och vi kommer viga i stort sett hela hösten och hela vintern till den här franchisen, för det finns så pass många filmer i den. Och vi har ju avhandlat några stora redan innan. Vi har avhandlat Texas Chainsaw och vi har avhandlat Halloween. Och nu är det dags för en utav de stora Big Bads här då. Då kan man ju undra vilken. Men vi kan ju vara lite hemliga än så länge. Men vi kan ju avslöja med att vi kommer aldrig sova igen. Det är något som jag alltid har tänkt på när vi avslutar. Men som alltid har glömt bort. Vi avslutar ju alltid med att spela musik. Men det är så många gånger vi inte har sagt vart musiken kommer ifrån. Eller vad det har för koppling. Och vi brukar ju, vi säger, är ju öppna med det att vi har stulit det mesta från The Hysteria Lives. Och där säger de ju, så nu tänker jag att, nu kom jag på mig själv här precis innan vi avslutar. Vad är det för något vi avslutar med?
Det här är soundtracket, eller outrot till filmen av LL Cool J. Ja,
The Deepest Blue Sea som han gjorde.
Exakt. Så, ja, jag heter Patrik.
Och jag heter Fredrik.
Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Hej upp. Bye bye. My world's deep blue, killers gotta eat too. Looking for human flesh to rip my teeth through. Other fish in the sea, but barracudas ain't equal to a half-human predator created by a needle. Jet black eyes, baby, they stare while you sleep. When your Titanic sink, I'm the one you gon' meet. Hearing terrified screams, they surround my team. All you see is trails of blood, either God won't intervene. Nightmares of darkness, my appetite is heartless. Even if we related, you eliminated regardless. In the deep blue, underwater walls, half man, half shark.
This guy's a little creepy.
FPN Productions.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.